Låt oss börja med att be. Käre Fader i himmelen, hjälp oss att uppskatta uppståndelsen, att du har uppväckt din son från döden. Amen. Ämnet för det här föredraget är: vi har en levande frälsare, uppståndelsens betydelse för oss. Vilket underbart ämne. Vi har fått höra om många intressanta och uppbyggliga ämnen på det här lägret. Men att jag fick tilldelat det här ämnet känns lite som att vinna i lotteriet. Vi har en levande frälsare. Det här är en stor tröst, att vi har en levande frälsare och inte en död frälsare. Ängeln sa det till kvinnorna vid graven: var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och vi ska se att det här är inte bara en stor tröst, utan det är också en stor lära som förtjänar vår ständiga uppmärksamhet och betoning. Målet med det här föredraget är att skapa en större tacksamhet över uppståndelsens välsignelser, så att vi återvänder till den tomma graven för att komma och se platsen där han låg, åter och åter igen. Uppståndelse är ett ämne som kan delas upp i två huvuddelar: Jesu uppståndelse och vår uppståndelse. Det här föredraget kommer att handla om Jesu uppståndelse och vad den betyder för oss. Att även förklara och tillämpa vår uppståndelse på den yttersta dagen är ett så stort ämne att det är ett eget föredrag i sig självt. Det finns förstås ett mycket starkt samband mellan Jesu uppståndelse och vår uppståndelse, det eviga livet. Men vår uppståndelse är dessutom ett ämne som måste betraktas i ljuset av det mer övergripande ämnet, den yttersta tiden. Och det skulle bli ett alldeles för långt föredrag. Då skulle vi kunna sitta här i flera timmar. Vi kommer framförallt att betrakta Jesu uppståndelse i ljuset av rättfärdiggörelsen. Vi ska titta på det viktiga sambandet mellan Jesu död och hans uppståndelse. Om hur uppståndelsen hör till läran om rättfärdiggörelsen. Och därför också om vikten av att vi ständigt förkunnar och betraktar Jesu uppståndelse bland oss. Eftersom rättfärdiggörelsen, det är ju den artikel med vilken kyrkan står eller faller. Låt oss betrakta sambandet mellan Jesu död och uppståndelse. När vi ska ha aftonbön hemma hos oss på kvällarna, då är en favoritsång bland oss en sång som heter På Golgata. Så låter den. På Golgata stod det ett kors. Jesus stod på det korset. I berget fanns det en grav. Jesus låg i den graven. Men korset är tomt och graven är tom. Jesus stod upp och han lever. Det var mina synder han bar när han dog på det korset. Han seger vann i sin död och han uppstod ur graven. Ja, korset är tomt och graven är tom. Jesus stod upp och han lever. Och den här barnsången sammanfattar väl på ett enkelt sätt vad det här föredraget ska handla om, lite mer på djupet. Och vad som utmärker denna psalm, det är att den betonar både Jesu död och uppståndelse, och inte bara en av delarna. Och så gör även Paulus i sitt brev till romarna när han skriver om Jesus, som ni kan läsa där i mitten. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och vi ska idag särskilt tala om det här nyckelstället i mitten. Det nyckelstället om Jesu uppståndelse. Och det är viktigt att lägga märke till att Paulus betonar både Jesu död och hans uppståndelse. Och inte bara en av delarna. Men varför är det så viktigt? Att Jesus dog talar vi ofta om. Men människor dör ju hela tiden. Det är inte så märkvärdigt. Så vad är det som är så märkvärdigt med just Jesu död? Och varför ska människor bry sig om det här budskapet? Ja, eftersom han utlämnades för våra synders skull. Men också på grund av vad som sedan hände. Det vill säga på grund av sambandet mellan Jesu död och uppståndelse. Som ängeln sa, han är inte här. Han har uppstått, som han har sagt. För föreställ er nu detta hypotetiska scenario. Vad om Jesus inte har uppstått? Vad om han fortfarande låg kvar i graven? Och händelsekedjan helt enkelt skulle sluta med hans död. Vad skulle det då innebära för oss? Vi kan först konstatera att ifall det skulle sluta med Jesu död, då hade inte vi varit församlade här idag. Att vi är församlade här idag, det beror helt och hållet på att apostlarna hade en levande frälsare att förkunna. För vem vet hur länge lärjungarna hade fortsatt att sitta förvirrade och rädda bakom låsta dörrar om Jesus inte hade uppstått. Och om de någonsin skulle hitta något mod att börja predika om honom, då hade de haft en bedrövlig predikan att förkunna. Ja, den skulle inte bara vara bedrövlig, utan också meningslös, enligt Bibeln. Paulus skriver till korintierna, men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös, och även er tro meningslös. Lägg alltså märke till detta. Om vi bara har en korsfäst Jesus att predika, då är vår predikan meningslös. För om man bara är korsfäst, då har vi en död frälsare. Men vår predikan är inte meningslös, utan meningsfull. Eftersom han inte bara dog och lades i graven, utan också uppstod igen ur graven. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som Paulus skriver. Vår predikan är meningsfull, eftersom vi har en levande frälsare. Alltså ser vi att båda dessa två händelser, Jesu död och uppståndelse, är enormt viktiga för oss. Vilket framförallt Paulus förklarar i 1 Korintierbrevet 15. Både korset och den tomma graven förkunnar tillsammans ett häpnadsväckande budskap. Korset förkunnar att Gud älskar oss. Eftersom där ser vi att Gud valde att straffa sin son istället för att straffa oss. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare, skriver Paulus. Men det är inte bara korset som förkunnar evangeliet, utan den tomma graven förkunnar också. Att människor dör hör trots allt till livets gång. Men att någon därefter uppstår ur sin grav är något övernaturligt och häpnadsväckande. Den tomma graven måste väcka alla människors nyfikenhet. Eftersom det inte hör till det naturliga att människor uppstår ur sina gravar. Om du säger till någon att Jesus stod på korset, då kan det ju hända att de bara rycker på sina axlar och frågar, än sen, varför ska jag bry mig om en man som dog för 2000 år sedan? Människor dör ju hela tiden. Men ingen kan vara likgiltig inför budskapet att Jesus även uppstod ur graven. Detta är ett kraftfullt budskap som borde väcka allas nyfikenhet. Så att de ställer fler frågor om vem Jesus var och om innebörden av hans död och uppståndelse. Och det här är också en anledning till att betona uppståndelsen när vi vittnar för andra människor om Jesus. Men vi kan alltså lägga märke till att själva händelsen att Jesus uppstod, det pekar bakåt mot händelsen att Jesus dog. Så vi behöver egentligen aldrig vara oroliga för att predika uppståndelsen för mycket. För att Jesus har uppstått, det förutsätter ju att han tidigare levt och dött. Så när vi förkunnar uppståndelsen så kommer det ju helt naturligt att leda till att vi även måste tala om hans liv, hans lidande och död. Båda händelser bildar alltså tillsammans ett häpnadsväckande budskap som är allt annat än meningslöst. Detta borde vi därför frimodigt predika för alla människor, eftersom vad som hände Jesus, det angår ju alla människor. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. För rättfärdiggörelsen angår ju alla människor. Alla människor är förklarade rättfärdiga. Men hur kan vi förklara att uppståndelsen hör till rättfärdiggörelsen? Det är fullbordat, sade Jesus på korset, innan han drog sitt sista andetag, dog och lades i graven. Men nu säger alltså Paulus till romarna att uppståndelsen hör till rättfärdiggörelsen. Att Jesus uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Bibeln lär alltså tydligt att vi inte förklarats rättfärdiga ifall Jesus inte har uppstått. Och alltså är det inte bara korset utan också den tomma graven som förkunnar vår rättfärdiggörelse. Och denna sanning kunde Paulus uttrycka på detta djärva sätt till de korintier som inte ville tro på uppståndelsen. Som det står där nere. Men om Kristus inte har uppstått, då är ni fortfarande kvar i era synder. Uppståndelsen är helt nödvändig, annars vore vi fortfarande kvar i våra synder. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda. Och eftersom han verkligen har uppstått är vi inte kvar i våra synder, utan Gud har förlåtit oss alla våra synder. Vilket är samma sak som att vara förklarad rättfärdig. Rättfärdiggörelsen och syndernas förlåtelse är synonymer i Bibeln. Att uppståndelsen hör till rättfärdiggörelsen är alltså tydligt. Men hur kan vi förklara detta? Hur kan vi förstå det? Rättfärdiggörelsen är ju läran att alla människor är frikända från sina synder, eftersom Gud förklarar den rättfärdiga på grund av Kristi heliga liv och oskyldiga död. Där har du den objektiva rättfärdiggörelsen. Så hur kan då Paulus tala om att uppståndelsen hör till rättfärdiggörelsen? Ja, för att förstå detta så underlättar det att komma ihåg att rättfärdiggörelsen inte endast handlar om vad Guds son gjorde för oss. Det handlar också om vad Gud fadern sedan gjorde för oss. Paulus skriver, Gud är den som frikänner. I det 8:e kapitlet i Romarbrevet. Och det är just därför bilden av rättssalen är till så stor hjälp för att förstå rättfärdiggörelsen. Eftersom båda personer finns med. Du är ställd inför domstolen. Där domaren sitter redo att avsäga sin dom som du förtjänat på grund av alla dina brott mot hans lag. Skyldig, du ska dö. Men så kommer en person helt plötsligt in i rättssalen och säger sig vilja betala hela din skuld och sona dödsstraffet istället för dig. Han skickas därefter iväg för att avrättas i ditt ställe, och domaren avsäger istället din frikännelse. Inte skyldig, du ska leva. Skriftens centrala, tydliga och trösterika lära är att fadern har godtagit sonens betalning för hela vår syndaskuld och frikänt oss från domen, eftersom sonen lät sig straffas i vårt ställe. Vi är förklarade rättfärdiga för Kristi skull. Paulus skriver: det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Men lägg märke till detta. Ifall domaren, alltså fadern, inte hade varit inblandad och en central person i detta, skulle det vara svårt för oss att förstå hur uppståndelsen hänger ihop med rättfärdiggörelsen. Genom faderns uppväckande av sin döde son förkunnar Gud att vi är förklarade rättfärdiga. Jesus straffades med döden i vårt ställe. Detta straff hade egentligen vi förtjänat på grund av alla våra brott. Men nu behöver vi inte sona detta, eftersom Jesus genomlidit det helt och hållet för oss och i vårt ställe. Paulus skriver till korintierna i det andra brevet: för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Den helige guden kräver att hela straffet behöver sonas och hela skulden betalas till sista öret. Jesus skulle inte få uppväckas från död till liv om detta inte var klart. För syndens lön är döden, och det var den Jesus behövde betala i vårt ställe. Hans död var en död från synden en gång för alla, skriver Paulus. Och att fadern sedan uppväckte sin son visar att han avlöst vår ställföreträdare från straffet. Lägg märke till att allt som hände Jesus blir till välsignelse för oss, även denna avlösning av honom. Har fadern avlöst sin son från straffet, så har han även avlöst oss. Walter, C.F.W. Walter, han har skrivit en predikan om Kristi uppväckande från de döda. Och i den visar han att inte bara Jesu lidande och död är en välsignelse för oss, utan även att hans uppståndelse från döden är det. Jag ska citera lite från den predikan. Betrakta hur Kristi dödsdom är alla människors dödsdom. Kristi död och tillfångatagande var alla människors död och tillfångatagande. Kristi betalning var alla människors betalning. Så är nu också Kristi liv alla människors liv. Kristi frikännande, alla människors frikännande. Kristi rättfärdiggörelse, alla människors rättfärdiggörelse. Kristi absolution, alla människors absolution. Faderns uppväckande av sonen kan liknas med ett kvitto. Det är ett kvitto på att fadern tagit emot sin sons offer som en fullvärdig betalning för alla människors synder. Och det trösterika är att detta kvitto för sonens betalning ges åt oss, ja, åt alla människor. Alltså uppväcktes han för vår rättfärdiggörelses skull. Och även den tomma graven förkunnar en frikännande dom över alla människor genom alla tider, att alla deras synder är förlåtna. Den tomma graven förkunnar din avlösning. Dina synder är förlåtna. Nu har vi alltså sett den särskilt rika välsignelsen Gud har skänkt oss genom Jesu uppståndelse. Vad betyder nu det här för oss Ämnet för föredraget lyder ju: Vi har en levande frälsare. Uppståndelsens betydelse för oss. Framförallt ska vi tillämpa syndernas förlåtelse på oss själva. Ständigt påminna oss själva om att våra synder är förlåtna. Men vi vill också tillämpa detta trösterika budskap på varandra och andra. Vi vill predika Jesu uppståndelse i våra församlingar och när vi möter människor i övrigt. Hur ofta påminner du dig själv om att Jesus är uppstånden för dig? Detta är ett så underbart budskap att det inte räcker med att vi betraktar det endast under påsktiden. Utan det borde vara en ständig röd tråd genom hela våra kristna liv. I församlingen, i det egna andaktslivet, i vittnandet och i hoppet inför evigheten. Ola nämnde det också i sitt föredrag. Men vi ska också göra det här och nu. Låt oss studera apostlagärningarna för att se hur ihärdigt och ständigt apostlarna betonade uppståndelsen. Egentligen hade apostlarna redan från att Jesus visade sig för dem ett kraftfullt budskap att predika. För nu visste de ju att de hade en levande frälsare. Vad som avgör om vår förkunnelse är meningslös eller meningsfull beror ju på ifall vi har en död eller levande frälsare, som vi redan har sett i 1 Korintierbrevet 5:15. Men det var inte före andens utgjutande på pingstdagen att Petrus och de andra apostlarna började förkunna frimodigt om att Jesus har uppstått. Petrus predikar så här på pingstdagen: Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Detta att Gud hade uppväckt Jesus från döden, det kan vi se var ett återkommande tema och en röd tråd i deras förkunnelse. Det ser vi både i apostlagärningarna och i breven. Deras röda tråd var alltså sambandet mellan Jesu död och uppståndelse. De hänger ihop. Det häpnadsväckande budskapet att Jesus inte bara dog utan också uppstod ur graven igen. Att vår frälsare inte är död utan levande. De förkunnade både och. Uppståndelsen är evangelium. Att vi ska predika evangeliet har vi nog ganska klart för oss. Men hur medvetna är vi om att evangeliet inte bara är budskapet om Jesu liv och död, utan även hans uppståndelse? Att Jesu uppståndelse hör till evangeliet är uppenbart, eftersom uppståndelsen hör till rättfärdiggörelsen, som vi redan har sett. Och det är ju inget annat än evangelium, eftersom Gud gör allt och vi inget. Han frikänner oss från våra synder. Men att uppståndelsen är evangelium är också något Bibeln säger uttryckligen. I berättelsen om Paulus i Aten, där Lukas kommenterar att Paulus, han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Ja, vi vill att fler människor ska komma till tro på Jesus, och vi har ett underbart budskap att berätta för dem. Vi kan berätta för dem att de också har en levande frälsare. Och det här är ju då objektet för vår tro. Till romarna skrev Paulus så här gällande objektet för den frälsande tron: För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Och i versen som kommer just innan den där versen som jag har citerat i mitten där, så står det: Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Den frälsande trons objekt är alltså den uppståndne Jesus som Gud har uppväckt från de döda. Åter och åter igen så ser vi en betoning på både Jesu död och uppståndelse. Ifall Jesus fortfarande låg kvar död i graven, hade vår predikan varit meningslös, eftersom då var vi fortfarande kvar i våra synder. Men den tomma graven förkunnar Guds absolution över alla människor, att de är förklarade rättfärdiga och att vi har en levande frälsare. Jag är mycket tacksam att jag fick den här uppgiften att skriva ett föredrag över ämnet "Vi har en levande frälsare, uppståndelsens betydelse för oss". Min bön är att Gud genom denna trösterika lära ska fylla oss med tacksamhet för hans ofattbara kärlek, att han förklarat oss rättfärdiga i Jesus, vilket både korset och den tomma graven förkunnar. Det hör till påsktidens budskap att betrakta uppståndelsen, men det hör till hela ditt kristna liv att du har en levande frälsare. Uppskatta detta. Berätta för andra om detta. Tacka Gud för detta. Och ge all ära åt Jesus för detta. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.